en text idag och jag vill gärna läsa från psalm 23. Och Jesus han omtalar ju sig själv som herde gång på gång. Väldigt många ställen i Bibeln så omtalar han sig som herden som för jorden dit han vill. Och han för, och här beskriver i psalm 23 så beskriver han var han för oss. Och då läser jag: Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar till sitt namn till ära. Inte ens i det mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och all nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Det här var Saltaren. Men det finns ju väldigt många andra ställen också som Jesus omtalar sig själv som herde. Det är Jesaja i kapitel 40, vers 11, så säger han så här: Han för sin jord i bet så som en herde. Han samlar lammen i sin famn och bär dem i sitt sköte, och sakta för han moder får en hem fram. Och samtidigt så står också i Hebreerbrevet: Men fridens Gud som från de döda har återfört vår Herre Jesus, vilken genom ett evigt förbundsblod är den stora herden för fåren.
Nu har det ju varit lite sådär upp och ner och ner och upp. Men hörs jag? Ja, gud, härligt. Jag tänker att vi som har möjlighet i alla fall, vi står upp och så tar vi emot evangeliet. Och bibeltexten kommer från skärmarna och det är hämtat från Johannes 10:e kapitel och det är de 15 första verserna. Sannerligen jag säger er, den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sa Jesus: Sannerligen jag säger er, jag är grinden till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Varsågoda och sitt ner. Fantastiskt roligt att få se er framifrån så här igen. Jag har ju suttit längst bak i några månader och vaggat ett barn. Och bara stirrat era nackar. Men ni har väldigt vackra ansikten också. Så att det är härligt att se er. Fina nackar med. Men det är inte det vi ska prata om. Bilden av Jesus som den gode herden är, precis som Rut sa, det är en välkänd bild. Och den 23:e salmen är en av de mer kända, om inte den mest kända salmen ifrån Saltaren. Herren är min herde. Det är många som kan den, eller som i alla fall känner igen den. Och det är svårt att tillbringa tid i kyrkan, i ungdomsverksamhet, barnverksamhet eller på söndagar utan att någonstans möta på den här bilden. Och hos många av oss så väcker det ett lite nostalgiskt, gulligt söndagsskoleminne. Det doftar lite av flanellografer och bokmärken med glitter på föreställandes en glatt, leende, tjusig Jesus som bär ett litet ulligt gulligt lamm på sina axlar. Och det känns tryggt och det känns mysigt och ofarligt och inte alls särskilt utmanande. Eller är det det? När man läser Nya testamentet och man läser Jesu undervisning så är ju den allt annat än ullig och gullig. Det är inte riktigt det som är hans predikostil. Det är inte det han har gjort sig känd för. Och saken är den att bilden av Jesus som vår herde och vi som hans får är inte särskilt gullig den heller. Och idag så kommer vi att titta närmare på den bilden och närmare på den texten utifrån tre mål kan vi säga. Det första målet är att se vår egen fårighet. Det andra målet är att se vår herde. Och det tredje blir att erkänna vår herde, hans herdeskap. Och det här kommer vi göra genom att se på texten i ett historiskt perspektiv, i att titta lite på hur får funkar och på hur Jesus själv beskriver sitt herdeskap. Så vi börjar med att se vår egen fårighet. I Sverige så finns det cirka 564 000 får. Man kan tänka att det är mycket, det är lite mer än en halv miljon får. Men i till exempel Nya Zeeland så finns det, ska jag säga så att jag säger det där rätt, 32 562 000 får. 32 562 000 får. Och det är helt sjukt mycket får. Och för många år sedan när jag var ung så var jag på Nya Zeeland i några månader och bodde i en minibuss och åkte runt med några vänner och for dit vägarna, bar oss och parkerade lite överallt och för att sova. Och varje morgon så vaknade vi till ljudet av får. Det var oundvikligt. Vart man än parkerade så lyckades man parkera vid en fårhage för att de är överallt. Och efter att man då iakttagit de här djuren i några veckor, i några månader, så inser man mer och mer att när Jesus säger att han är min herde och jag är ett får i hans jord, då är det allt annat än en komplimang. Jag kan inte särskilt mycket om fårskötsel i praktiken. Och det här är det, en liten kort lektion här om får med fakta som jag har hittat på the internet, där man kan hitta det mesta. Tamfår, latin ovis aries, tämdes för cirka 11 000 år sedan i området kring Iran och Irak. Och ursprunget i tamfåret är möjligtvis den orientaliska mufflonen som ska vara en slags bergsget. Och får, man håller sig med får eller har får för att de producerar ull, kött, mjölk och skinn. Och i stort sett allting på fåret går att använda på något sätt. Men får är inte, även om de är nyttiga, inte jätteintelligenta djur. Kanske så är den bästa illustrationen om man jämför med andra djur som har levt i fångenskap eller som har hållits på något sätt som tamdjur. Att om man släpper dem fria så gör de en av två saker. Antingen så kastar de av sig skorna och springer så långt de kan och gläds och jublar över att de har återfått sin frihet eller den frihet de var födda till. Eller så återvänder de tillbaka hem. De kommer tillbaka till den plats där de varit trygga, är trygga. Får gör varken eller. Får springer, men det är i vild panik över att de inte förstår vad det är som händer. Helt planlöst, utan mål och mening. Och faktum är att får som släpps ut eller rymt, de klarar inte sig själva, de kan inte hitta tillbaka och de kan inte heller överleva själva. De behöver konstant tillsyn och hjälp på alla områden i sitt liv. De överlever inte utan en herde. Får som inte klipps blir så nedtyngda, kan bli så nedtyngda av sin ull att de faller över på rygg och blir liggande som sköldpaddor och dör utan att, förlåt att jag skrattar, det är väldigt hemskt, dör utan att kunna vända på sig. Och de kan även dö om det blir för varmt, om det är för varmt och vackert väder. Och det är inte ett djur som man känner att man helst av allt vill liknas vid, om man ska vara ärlig. Men vad innebär då vår egen fårighet? Och jag vet att jag säger fårighet och att det inte är ett riktigt ord. Men jag tycker att det låter så mycket som fånighet och det illustrerar så bra vad det är jag vill säga. Det är därför jag envisas med att det borde vara ett ord. Så jag kommer fortsätta med det. Vår egen fårighet. Det finns en författare och teolog som heter Tim Keller som beskriver kärnan av vår fårighet. The essence of our sheepness, som han säger. Han beskriver det så här. Ditt nutida jag ser tillbaka på ditt dåtida jag och tycker att du var en riktig dåre. Till skillnad från idag då du har full koll på läget. Problemet är bara att ditt framtida jag kommer att se tillbaka på ditt nutida jag på samma sätt. Hängde ni med på den? Ditt nutida jag, alltså den du är idag, tittar tillbaka på den du var för kanske 5-10 år sedan och tycker att du var urpinsam. En riktig dåre, till skillnad från idag då du har full koll på läget och gör allt rätt. Och problemet är att du om 5 år kommer se tillbaka på dig själv på precis samma sätt. Och Kelly sammanfattar det i en mening som är lite brutal. Man säger, you're always a jerk, but you constantly think you're just getting over it. Alltså du är alltid en dåre, men du tror att du precis har kommit över det och lyckats. Det finns en app som jag har i min telefon som heter Timehop, som är lite töntig men som jag ändå har, som samlar inlägg från Facebook och bilder jag har tagit med min telefon eller saker jag lagt ut på Instagram eller Twitter eller sådär. Och så sammanställer den det och säger, titta, det här gjorde du idag för 2 år sedan eller för 4 år sedan eller för 5 år sedan eller så vidare, så långt bak som jag då har saker sparade i molnet. Och det är jättepinsamt. Varje dag då jag får en lite så här, åh, din timehop är klar, ska du inte se vad du gjorde, så känner jag att jag, nej, det är så pinsamt. Och se hur cool jag tyckte jag var för 8 år sedan när jag skrev häftiga statusar på Facebook. Och bara känner att jag skäms, att jag blir lite så där svettas bara jag pratar om det nu. Till skillnad från idag då när jag lägger ut jättehäftiga saker på Instagram och verkligen har koll på allting och behöver liksom få hur mycket likes som helst och bara har hittat det. Och jag vet ju att jag kommer ju tycka att jag är jättepinsam bara om ett par veckor eller sådär. Och det är så det funkar. Det är det som är på något sätt vår natur, vår fårighet. Att vi tror hela tiden att vi har fått på läget. Men om vi ska vara ärliga så kommer vi se tillbaka på oss själva och känna att jag visste inte vad jag höll på med i många områden. Vi är får som har rymt och försöker valla oss själva. Men om sanningen ska fram så klarar vi oss inte utan vår herde. Och vem är då vår herde? Om vi ska gå på punkt nummer 2, att se vem vår herde är, att se vår herde. Bilden av Jesus är, som herde är välkänd. Och det är en av de jag är-anspråk som Jesus gör under den tid han undervisar lärjungarna. Och för dem, de samtida lärjungarna, de som lyssnade på Jesus, så är ju inte heller bilden av Gud som en god herde någonting nytt. Utan de kunde också den 23:e salmen, och för dem så representerar bilden av herdar ofta en ledare eller en kung som på något sätt skulle leda folket. Och i Gamla testamentet så tillrättavisar Gud Israels ledare genom profeten Hesekiel. Jag läser ifrån det 34:e kapitlet. Herrens ord kom till mig, människa, profetera mot Israels herdar. Profetera och säg till dem, så säger Herren Gud om herdarna. Ve Israels herdar som bara vallar sig själva. Är det inte fåren som herdarna ska valla? Ni använder mjölken, ni gör kläder av ullen och ni slaktar de bästa djuren. Ni vallar inte fåren. Ni har inte hjälpt de svaga, ni har inte botat de sjuka, inte förbundit de skadade. Ni har inte hämtat hem de bortsprungna, inte letat efter de vilsegångna, och de starka fåren har ni behandlat hänsynslöst. Och som kontrast till Israels ledares misslyckande så ställer Gud sig själv och sitt eget herdeskap och säger att jag ska själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin jord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så ska jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades. Den dag då moln och töcken rådde. Jag ska själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag ska leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna. Jag ska förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag ska valla dem på det rätta sättet. Och det är det här Jesus gör anspråk på när han säger att han är den gode herden. Det är det de som lyssnar associerade till. Efter att de har förstått vad han menar överhuvudtaget. Och Heda var ju inte någonting som var främmande för dem. Det var en del av vardagen, en bild de kunde känna igen, en del av samhället. Medan vi kanske inte stöter på hedar jätteofta. Eller får, om man inte bor nära Slottsskogen eller något sånt där. Vi ser inte det på samma sätt, och därför behöver vi gräva lite djupare för att få med oss de lagren av den här liknelsen. Och till vår hjälp så har vi en man som heter Douglas Macmillan, som var en brittisk förkunnare. Och tidigare, innan han började sin bana som pastor, så var han herde under 12 års tid, arbetade han som det. Och han berättade i en av sina böcker en berättelse om hur han satt på ett tåg tillsammans med en god vän som också var herde. Och så åker de förbi en station, eller de rullar ut från en station, så åker de förbi en fårajord som står en bit bort med ganska många djur, men ändå en liten jord. Och så pekar Macmillans vän mot fåren och säger, kolla där är några av de lammen jag sålde för några veckor sedan. Och då kunde han liksom urskilja sina lamm i den här flocken med får. Och Macmillan menar att det är så väl en herde känner sina får. Det är så väl en herde måste känna sina får. För att de ska lita på honom, för att han ska kunna valla dem, för att han ska kunna ha hand om dem. Och Jesus säger i vers 14 att jag är den gode herden och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Jesus känner dig utan och innan. Han ser hela vägen in i dina djupaste vrår. Han vet vem ditt dåtida jag var. Han vet vem ditt nutida jag är. Och han vet vem du kommer vara framåt i tiden också. Och han vet att du kommer vara precis lika fåraktig då som nu. Eftersom det är det vi är. Han ser din litenhet. Han ser dina tillkortakommanden. Dina misslyckanden. Allt det som du försöker dölja från din omgivning. Allt det som du försöker dölja från de som står dig nära. Jesus ser allt det. Och vad gör han? Hon är en blivande predikant, hörni. Vad gör han? Vad gör Jesus när han ser allt det här? Han ger sitt liv för dig. Han ger sitt liv för fåren. Och det här föret, prepositionen för, i att jag ger mitt liv för fåren. I grekiskan så översätter man det. Det går inte riktigt att översätta helt med för, utan det betyder istället för, eller i deras plats. Jesus ger sitt liv i fårens ställe. Han tar deras plats. Och här måste lyssnarna ändå ha studsat till lite. För handen på hjärtat, hur mycket djurvän du än är, hur mycket du än tycker om dina hamstrar och hundar och katter och allt vad det är, så skulle du ju inte välja att dö istället för dem. Skulle ni det? Det kanske bara jag som har någon så här märklig relation till djur, och jag tänker att jag inte dör för mina husdjur. Men det är ju det Jesus säger. Han dör för att rädda livet på sina får. Jesus känner dig utan och innan. Han vet allt och han ger sitt liv i ditt ställe. Och varför? För att han älskar dig. För att han känner dig. Inte trots att han känner dig. Utan för att han vet vem du är. Och om bilden av dig som ett får är en diss, så är bilden av Jesus som en herde den ultimata bekräftelsen och affirmationen av ditt värde som människa. Hur värdefull du är. Precis som den du är. Och faktum är att för dåtidens herdar så var fåren ofta hela deras rikedom. Det var inte det att de hade massa pengar på banken och massa skatter. Och så hade de också får. Utan allt det de ägde fanns i fåren. I ullet, i köttet, i skinnen, i mjölken. Fåren var det dyrbaraste som herdarna hade. Och därför var det inte ovanligt att en herde faktiskt lämnade fåren hemma i follan och gav sig ut och letade efter ett får som sprungit bort. Precis som Jesus gör efter oss. Du är det dyrbaraste han har. Och om vi ska komma till punkt 3, att erkänna vår herde, att se vad får det här för konsekvenser i våra liv. Det faktum att vi är får, det faktum att Jesus är den gode herden, att han vill vara din gode herde. Vad betyder det för ditt och mitt liv? I vers 3 så står det att fåren hör hans röst och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. Och när han släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Och det är tydligen så att får kan lära sig att känna igen sin herdes röst. Och ofta så förvarade herdarna sina jordar i samma folla på natten. Man hade flera jordar i en folla. Och när morgonen kom så kom herden dit och ropade något fårrop, som man ropar till får. Och de får som då var hans och kände igen hans röst, de kom honom till mötes och så kunde han gå före och leda ut dem på bete. Men det var inte så att en herde kom till follan och ställde sig och ropar Lotta, Ellen, Berra, Kasper och Jesper och Jonathan till sina får och har unika specifika namn på sina får. Det var inte så det var. Men Jesus säger att han kallar sina får vid namn. Han kallar dig vid namn. Det betyder inte bara att han vet vem du är, att han känner dig. Utan en persons namn utifrån Bibeln, det handlade också om dess djupaste identitet. Vem den personen var och vad den personen var kallad till att göra. När Gud väljer ut Abraham och kallar honom att bli en stamfader för hela Israels folk, då får han ett nytt namn. Det är då han börjar heta Abraham. Och när Gud kallar Simon Petrus och säger till honom att du är klippan som jag ska bygga min kyrka på, då får han ett nytt namn. Då blir han Petrus. Jesus kallar dig vid namn. Han vill vara din herde och han vill leda dig genom livet. Låter du honom göra det? Det finns inga får som är får på deltid. Så sätter upp villkor och gränser för hur mycket herden ska få lägga sig i fårens liv. Det finns inget får som säger okej, du kan få bestämma vart vi ska beta idag, men jag tänker bestämma vilken frisyr jag ska ha nästa gång vi klipper ullen. Det finns inte. Men samtidigt så är det ofta precis det vi gör. Vi kommer till Gud med våra liv och vi säger hjälp mig med det här området. Hjälp mig här borta, här får jag det inte riktigt att funka. Men vad jag väljer för karriär, vad jag gör med mina pengar, hur jag väljer att göra på de här områdena i mitt liv, det har inte du med att göra. Och det är inte så det funkar att ha en herde, och det är inte så det funkar att låta Gud vara din herde. Vill du att Jesus ska vara din herde, att han ska vara herre över ditt liv, då är det total överlåtelse som gäller. Hela livet rakt igenom. Och det är svårt. Det är jättesvårt. För vi är får och vi tror att vi har koll på läget helt på egen hand. Och vi är får som försöker valla oss själva och som irrar runt. Får som har rymt. Vet ni hur man gör för att hämta tillbaka får som har rymt? Macmillan berättar att då är det inte ett tillfälle då fåren lyssnar efter sin herdes röst och kommer när han eller hon ropar, utan då flyr fåren i vild panik så fort herden närmar sig. De kommer inte springande och säger mästare, rädda mig, ta mig hem, utan de springer åt helt annat håll, kastar sig gärna lite så här snabbt och hetsigt som får gör. De har panik, full panik. Herden måste tackla fåret, brotta ner det på marken, binda ihop frambenen och bakbenen, slänga upp det över axlarna och bära hem det. Och då blir inte det där söndagsskolebokmärket så jättegulligt längre, när Jesus har liksom tacklat lammet och brottat ner det för att få hem det. Att vara kristen är ett konstant bli tacklad av Gud, hör jag på sig, men det är en konstant process att lägga sig själv, att lägga sitt liv i Guds händer. Att låta honom få vara din herde. Att stanna där, att ge honom ditt liv, han som gav sitt eget i ditt ställe. Det är det. Att låta Jesus få vara din gode herde. Och vi ska fira nattvard tillsammans. Och i nattvarden så ger Jesus sig själv till oss. I brödet och i vinet. Igen och igen. Och det blir också tillfälle för dig att gensvara, att lägga dig själv i hans händer, att se din egen fårighet, att erkänna vem han är, att han är din herde, och att också se där hur mycket han älskar dig, hur värdefull du är för honom, men att du ändå är ett får och att han behöver få vara din herde.